Varmt välkommen till det 19:e avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och i det här avsnittet så ska vi prata om konsten att leva fri från drama. Varje avsnitt i den här podcasten är visserligen fristående men bygger ganska mycket på tidigare avsnitt. Den här säsongen har temat varit skuggarbete. Så om du lyssnar för första gången så är min rekommendation att backa ett par avsnitt. Antingen att lyssna från början eller att åtminstone backa till avsnitt 14 som heter I mörkret vilar ljuset. Där inleder den här säsongens tema, alltså skuggarbete. Och det här avsnittet om att leva fri från drama, det sammanfattar rätt mycket av det vi tidigare har pratat om. Allt som sägs i den här podcasten bygger på mina egna erfarenheter och upplevelser. Jag delar min kunskap och det ska inte betraktas som någon objektiv sanning. Däremot så vet jag att mina erfarenheter delas av många andra. Och syftet med att dela det här, det är ju att vara till hjälp och att sprida kunskap. Däremot så är det som sägs i den här podcasten inte på något sätt en ersättning för professionell eller medicinsk hjälp. Och innan vi kör igång dagens tema på riktigt så vill jag också börja med att tipsa om ytterligare tidigare avsnitt. Avsnitt nummer 8 som heter Konsten att leva fri från rädsla. Där pratar jag också lite grann om det här dramatemat. Jag pratar om ett begrepp som heter dramatriangeln. Där vi går in i och tar på oss rollerna. Antingen tar vi rollen som offer eller så tar vi räddarens roll eller så blir vi utpekade som förövare. Och så det avsnittet, Konsten att leva fri från rädsla, skulle kunna vara en liten repetition. Om du vill lyssna före eller efter för att ytterligare fördjupa den här psykologiska aspekten av roller och draman eftersom vi nu kommer in på relationer. Som sagt, konsten att leva fri från drama. Hur är det möjligt att leva fri från drama? Är det ens möjligt? Jag kan säga på en gång, spoilervarning här nu. Jag svarar på frågan, ja, det är möjligt att leva fri från drama. Och hur det går till, det är det vi ska prata om närmaste timmen. Att leva fri från drama är möjligt. För det första, när vi lär oss se igenom när och hur drama uppstår. För gör vi det så kan vi ju såklart undvika det. Men vad menar jag nu med drama? Vi börjar med definitionen. Ibland använder vi ordet drama lite slarvigt när vi upplever att det händer väldigt mycket på en gång som vi själva inte rår för. Alltså de här dagarna när vi försover oss och sen på vägen till jobbet så hamnar vi i en trafikstockning och så ringer tonårsbarnet och har tappat bort husnyckeln och sen är det galet mycket på jobbet och när man kommer hem så kräks katten. De dagarna kan vi kanske säga att vi har en massa drama i våra liv och säger att vi inte vill ha drama i vårt liv. Fast det är inte den typen av drama som vi pratar om här. Utan det här att det händer mycket som vi inte kan påverka, det är mera att sånt är livet. Shit happens. Ibland allt på en gång. Drama är inte heller detsamma som konflikt. Jag säger att vi kan undvika drama. Däremot säger jag att ingen människa kan gå genom livet utan att uppleva konflikt. För vi människor är olika. Och vi har olika perspektiv på världen. Vi upplever saker på olika sätt. Och konflikter per definition är ju omöjligt att undvika när vi har olika uppfattning i sakfrågor. Så konflikter handlar om sakfrågor och ingenting annat. Och konflikter behöver inte ens involvera andra människor. Utan konflikter, det kan vi uppleva inom oss själva. när vi hör olika röster som säger olika saker. Till exempel så hör vi en röst som tycker att det är dags att gå ut och ta en promenad, medan den andra rösten i huvudet säger att det är alldeles för kallt ute och soffan är bekvämare. Det här är också en konflikt. Det är en konflikt i en sakfråga. Ska jag gå ut och promenera eller inte? Så konflikter i livet är helt oundvikliga. Och det här avsnittet handlar inte om konfliktlösning i sakfrågor. Det får bli ett framtida avsnitt. Det vi ska prata om idag är drama. Drama uppstår när skuggan, det vill säga de egenskaper hos oss själva som vi helst inte vill kännas vid. När skuggan är in action, när vi är i förnekelse och vårt ego har blivit sårat, triggat och vill sätta sig i förarsätet. Det är upplägget för ett drama. Så att dramat är nästa steg bortom en konflikt i en sakfråga. Och när drama uppstår enligt den här definitionen då, när vi pratar om drama som en aspekt av vår skugga. Som sagt, det börjar med en konflikt i en sakfråga. Oftast är den triggad av en konflikt med en annan person eller flera andra personer. Vad som händer är att vi blir triggade, alltså vi går igång känslomässigt. Och det är för att vi har tidigare, ofta dåliga erfarenheter av liknande konflikter. När vi blir triggade så är vi inte medvetna om vad som händer. Vi bara känner en massa och vi går igång. Vad som händer är att kroppen minns, nervsystemet minns. De här triggerserna, vad den andra personen sa eller gjorde, triggar igång vår kropp och vårt nervsystem. Intellektet har oftast ingen aning om vad som pågår under ytan i vårt omedvetna. Men intellektet, hjärnan får alltså signaler, obehag, obehag, gör något, gör något. Och det här gör att konflikten eskalerar till ett drama. Våra personliga skuggor, rädslor, farhågor, gamla minnen kommer till ytan. Någonting som någon annan har sagt eller gjort gör vårt ego sårat. Och vi är igång med en maktkamp eller ett liksom flyktkampbeteende. Så att en oenighet i en sakfråga kan alltså väldigt, väldigt snabbt eskalera till ett drama. Och väldigt, väldigt snabbt kan parterna som från början hade en oenighet i en sakfråga bli öppet fientliga. Eller ta fullständigt avstånd från varandra. Och när dramat har pågått ett tag så blir det ofta så att ingen av de inblandade längre minns vad sakfrågan från början egentligen handlade om. Alltså det som utlöste dramat. Så när vi blir triggade på grund av en yttre händelse eller en konflikt i en sakfråga. Det som kommer upp till ytan känslomässigt, det har ingenting med sakfrågan att göra. Utan det som kommer upp till ytan, det som intellektet inte är med på vad som händer. Men det som händer, det är att våra förväntningar på varandra kolliderar. Vi trodde inte att den andra personen i frågan skulle bete sig eller svara på det sätt som han eller hon gjorde. Det som kommer upp är våra rädslor. Vi får farhågor. Oj, hon eller han sa sådär. Och så gör vi en tolkning och så gör vi ett scenario som påminner om något hemskt vi var med om förut. Allt som kan tänkas hända kommer till ytan. Och det här är ju vårt nervsystem och vår kropp och vårt ego som vill skydda oss från tidigare dåliga erfarenheter. Väldigt ofta så går det här systemet igång för att vi missförstår varandra. Vi lyckas inte kommunicera och vi lyckas inte reda ut det här missförståndet utan fortsätter att projicera på varandra. Liksom konfrontera varandra och säga du sa så här och liksom göra den andra fel och gå själva i försvar. Det här gör att vi faller in i gamla roller, till exempel offer, räddare och förövare. att gå in i offerrollen eller kliva fram som räddare och styra upp allting, ta kontroll. Eller så blir vi utpekade av den andra som förövare. Vi kolliderar totalt med varandra. Och vi börjar liksom svara på andra människors projicerade förväntningar av oss. Och börjar bete oss väldigt märkligt. Vi går i försvar, vi misstolkar läget. Vi kommer längre och längre bort från sakfrågan. Så vi börjar bete oss på såna här dysfunktionella sätt som bygger på rädsla. Då. Alltså att vi börjar lyssna efter att andra människor gör liksom fel inom citationstecken. Vi snälltolkar inte längre utan vi hårdrar och missförstår. Vi går in i försvarsläge. Och vi kan komma till en plats där vi känner att nu minsann ska jag säga sanningen. Och så säger vi liksom vår sanning, vår tolkning på ett väldigt hårt och kompromisslöst sätt. Och samtidigt så gör vi allt för att dölja vår sårbarhet. Vi vill absolut inte visa oss svaga eller visa att det här berör oss känslomässigt, att vi faktiskt är ledsna. För det är samma sak som svaghet. Det som jag nyss beskrev nu, det är receptet. Det är upplägget för att hamna i situationer som jag från och med nu beskriver som draman. Och för att göra det här lite lättare att förstå så tänkte jag ta ett väldigt konkret och vardagligt exempel som jag tror att alla kan känna igen sig i. Vi utgår från ett scenario där vi har en kärnfamilj med mamma och pappa och tre vuxna barn. Det yngsta barnet säger att det var lilla syster. Hon fyller jämnt. Hon fyller 30 år. Mamma, pappa, stora syster och storebror ska tillsammans arrangera en överraskningsfest för lilla systers 30-årsdag. Det är alltså bara vuxna människor vi har att göra med här som har fullt eget ansvar för sina liv. Stora syster och storebror, de har ju alltså flyttat hemifrån för mer än 20 år sedan. De börjar ju vara närmare 40 eller 50 kanske. Någon av dem kanske har bott utomlands i perioder och har inte haft så mycket kontakt varken med syskonen eller med sina föräldrar. De vuxna barnen är då kanske inte riktigt medvetna om att föräldrarna faktiskt har blivit äldre. Föräldrarna är 70-årsåldern kanske. Och föräldrarna, de har lite svårt att se sina barn som vuxna. Fast de är kring 40-50, utan föräldrarna bär ju såklart med sig sin historia från hur barnen var när de växte upp. Så när dessa fyra människor med sina historier och förväntningar sammanstrålar, och dessutom har de en gemensam historia tillsammans, så är ju det här ett upplägg för drama att uppstå. Det är så bäddat för drama, för troligtvis kommer alla fyra inblandade att falla tillbaka i gamla familjemönster. De kommer att ramla in i familjens gamla mönster. De kommer att ramla tillbaka i gamla traditionella könsroller. De kommer att drabbas av den kulturella jantelagen. Någon kommer säkert att börja överfungera, vilja styra upp, kontrollera. Någon kommer att underfungera, det vill säga checka ut, bli syndabocken. Och alla kommer att bli tvungna att möta sina skuggor och därigenom sina rädslor. Alla fyra personer kommer ju att gå in i det här med just sina personliga förväntningar på hur den här födelsedagsfesten ska se ut. Så att det kräver ju en hel del kommunikation för att mötas. Dessutom kommer alla fyra att gå in med sina personliga farhågor som byggde på tidigare konflikter och draman som funnits i den här familjen. Så att förr eller senare kommer ju alla att bli påminda om gamla unfinished business eller gamla oförrätter. Alla kommer att gå in med omedvetna förväntningar på hur de andra ska bete sig och göra. Och troligtvis kommer missförstånd att uppstå. Alla kommer på något sätt att gå i försvar. Någon kommer att bli sårad, känna sig överkörd, inta ett läge att börja lyssna efter fel. Någon kommer att ta positionen av sanningssägare och tycka att nu ska vi minsann tala ut om det här för hände för 20 år sedan när jag också blev arg. Och eftersom allt det här gamla väller över en och man blir väldigt känslomässigt påverkad, det är jobbigt, det är smärtsamt, så kommer troligtvis alla att vilja dölja sin sårbarhet. Med den här bilden som jag målade upp nu, när jag beskriver en familj ur det här perspektivet upplägg för drama, så kan man ju faktiskt ställa sig frågan, hur är det ens möjligt att familjer kan hålla ihop? Hur är det möjligt att vi kan fira jul och midsommar och födelsedagar tillsammans och faktiskt ha trevligt? Ja, det är faktiskt möjligt. Och det förekommer ju faktiskt. Även om vi samtidigt vet, och det här är ju den kollektiva skuggsidan av västvärlden och vi här i Sverige. Där är det ju så att storhelgerna är ju för många människor de absolut jobbigaste tiderna på året. Det blir konflikter. Och allt det här som jag nyss nämnde, det förstärks givetvis när det finns alkohol i bilden. Jag målade upp ett scenario med vuxna barn och det drabbar ju naturligtvis inte de vuxna värst utan yngre barn som inte har möjlighet att påverka situationen. Det är de som är allra mest utsatta när konflikter eskalerar till draman mellan vuxna. Och sen har vi den väldigt sorgliga statistiken att svenskarna är väl typ ensammaste människorna i världen. Så många som lever ensamma eller har valt att leva ensamma har dragit sig undan och inte bjuder in, inte hittar verktygen för att göra det. Och det kanske mest sorgliga är att självmord är så vanliga just dagarna kring storhelger. Det här är ju en del av vår värld och vår verklighet idag och någonting vi alla på ett eller annat sätt kommer att bli berörda av eller redan är berörda av att världen ser ut så här. Och det är också någonting som vi alla har möjlighet att bidra till att förändra. Och det bästa sättet att förändra det är ju att förändra våra egna beteenden. Att vi kan bryta de dysfunktionella mönster som finns i våra liv och i våra familjer. Och se igenom de här destruktiva kulturella mönstren. Så det är roligt att kunna ha fest och ha trevligt. Men egentligen syftet med det här avsnittet, det är ju faktiskt liksom den viktigaste anledningen till att jag pratar om det här. Det är ju att vi behöver lära oss att se igenom skuggbeteende. Vi behöver ta tillbaka liksom makten, kunskapen över hur vårt eget känsloliv fungerar. Så att det inte blir så att det är vårt sårade ego som direkt sätter sig i framsätet i våra närmaste relationer. För det är nog ingen som vill leva så. Men vi gör det därför att vi inte har fått lära oss något annat sätt. Vi har generellt så otroligt lite kunskap om vårt eget känsloliv, om psykologi, och vi har aldrig fått lära oss verktyg för mental träning. Alltså mental träning är ju då ett sammanfattande begrepp för olika strategier som är till hjälp att bryta sitt eget beteendemönster på lång sikt och inte trilla tillbaka i det. Vi kan undvika så otroligt många onödiga konflikter och vi kan undvika att hamna i psykisk ohälsa. Vi kan förbättra precis alla våra relationer om vi förstår hur vi själva fungerar. Och det vi då behöver göra, det är ju det här obekväma jobbet. Att se vår del i det hela. Vår skugga, vårt ego. Vad vi går igång på, vad som triggar oss, vad det handlar om egentligen. Och förstå att egot vill ju egentligen skydda oss från obehag på kort sikt. Men de strategierna, de funkar inte på lång sikt. Så Det här avsnittet handlar alltså om strategier som fungerar på lite längre sikt. Och vi tar utgångspunkt i den här familjen som jag beskrev med de två vuxna barnen som tillsammans med sina föräldrar ska ordna en överraskningsfest för 30-åriga lilla syster. Och när jag beskrev det här tidigare så kanske du också fick känslan av att den här festen kommer att haverera om den ens blir av. Det här är liksom familjen som kommer att ryka ihop om huruvida man ska servera chokladglass eller jordgubbsglass till efterrätt. Och drar det till sin spets så att ingen kommer att komma ihåg vad det var som utlöste det hela när alla gamla oförrätter kommer upp till ytan. Om det skulle bli så för den här familjen så beror det till stor del på ett enda fenomen. Och det är fenomenet projektion. Projektionen gör att vi inte ser nuet. Att vi inte ser andra människor som de är. Vi ser inte ens oss själva som vi är. När vi projicerar så hamnar vi i gamla rädslor, gamla farhågor, gamla förväntningar på andra människor. Så att det vi gör är att vi bara ser, upplever och känner det gamla. Som jag sa, när vi blir triggade, vårt nervsystem går igång, vår kropp minns den gamla otrevliga händelsen. Och det vi faktiskt då gör, det är att vi projicerar det förflutna på nuet. Vi ser inte nuet, vi ser bara det förflutna. Och därför blir allting fel. Så börjar draman. Så om vi går tillbaka till den här familjen och födelsedagskalaset. Om vi säger att det var jag som var stora syster så kanske jag kommer dit och förväntar mig att min bror kommer att håna mina förslag. Han kommer att göra narr av mig. Och jag förväntar mig också att jag ska stå ut med min pappas dåliga skämt som han alltid börjar dra när han blir nervös. Och jag förväntar mig att det slutar som det alltid brukar göra. Det vill säga mamma tar över och gör allting själv. För det var stora systers minne av sin uppväxt. Men om stora syster går in i samarbetet med de här förväntningarna så ser hon ju inte sin familj som den är nu. Förväntningarna bygger ju i det här fallet på att stora syster projicerar det förflutna på sin familj. Gå in i försvarställning och hur det här kan bli om hon går in och bara förväntar sig att det ska bli som vi nyss sa då, så kan det till exempel bli så att hon blir överdrivet bossig och vill styra upp och kontrollera för att skydda mamma så att det inte blir hon som gör allting till exempel. Kontroll är ju generellt ett symptom på stress. Det är ett annat stresssymptom är motsatsen. Att man bara backar ut, checkar ut och inte ens orkar säga vad man tycker utan låter de andra bestämma. Sen finns det ju en annan strategi vid stress och det är ju att hota, att hoppa av, att totalt vägra kompromissa. Det är också ett sätt att driva sin vilja igenom, att kontrollera eller att göra en demonstrativ protest. Det är ju ofta ett av de här egots kortsiktiga lösningarna. När vi blir för känslomässigt triggade och inte kan uttrycka det. Eller inte se något annat sätt att förbättra kommunikationen. Så som sagt, det är så många sätt som det här kan gå snett. Och i slutändan så, om det havererar så har alla glömt för vem skull det här var. Det vill säga, det var fyra personer som med kärlek och välvilja ville göra någonting för födelsedagsbarnet. Men det slutar med att alla inblandade är så i sitt eget och sitt egos perspektiv. Så som sagt, det här är ju upplägget för det klassiska dramat. Men det är inte det jag tänker att vi ska uppehålla oss vid. Det är väldigt viktigt att förstå hur drama uppstår och det är det jag har beskrivit nu. Hur det tar sig uttryck, vilka symptom. Men det här avsnittet handlar ju faktiskt om konsten att leva fri från drama. Så jag tänkte att vi ska skifta perspektiv nu. Vi hänger kvar vid den här familjen. Men vi går in på vad som faktiskt skulle kunna fungera. vad det faktiskt är som gör att familjer kan fira midsommar och jul ihop. Jag kommer nu gå igenom en checklista på 13 punkter. 13 tips för att undvika drama, 13 strategier som funkar på lite längre sikt. Så om du vill kan du ta papper och penna och anteckna. Punkterna är liksom utan inbördes ordning, så det är ingen som är viktigare än någon annan. Och det finns säkert fler, men det här är en början. Så konsten att leva fri från drama. Punkt nummer 1 är viljan att förändras och att ha ett öppet sinne. Det krävs inte utbildning eller examen i psykologi för att undvika ett liv utan drama. Snarare kan det vara tvärtom, att det som står i vägen för ett öppet sinne, det är allt som vi tror att vi redan kan. Så en professor i psykologi är inte nödvändigtvis bättre än en väldigt ung eller väldigt gammal människa som fortfarande har ett öppet sinne. Sen är det egentligen inte heller personlig mognad och erfarenhet som är viktigast, utan viktigast är den här öppenheten. Viljan att se verkligheten som den egentligen är. Viljan att acceptera att saker förändras och att människor förändras. Så i det här fallet med familjen och födelsedagsfirandet så behöver ju exempelvis de vuxna barnen inse att föräldrarna har blivit äldre. De behöver vara öppna för vad det innebär. Och föräldrarna i sin tur behöver ju vara öppna för att barnen nu är vuxna. Och att deras liv och sätt att tänka ser annorlunda ut än det gjorde när de bodde hemma. Så viljan, öppenheten, acceptansen och förmågan att se verkligheten som den är. Öppenheten för att kommunicera och att verkligen visa intresse för varandra. Att vara mån om att uppfatta situationen rätt. Det är goda förutsättningar för att undvika drama. Och att ha det här öppna sinnet, vad det gör, det är ju att vi undviker att projicera det förflutna på nuet som jag talade om tidigare. För det är nog det största hindret eller den främsta orsaken till att drama uppstår. Nummer 2. Även om den här födelsedagsfesten skulle haverera i ett drama så finns där en öppning för helande. Och det här, öppningen för helande, vad som än händer, det är alltså punkt nummer 2. Om planeringen av den här festen blir ett haveri där alla skuggor och oförrätter kommer till ytan, så kan den bli en rock bottom. Det kan bli liksom bottenläget att ta sats ifrån och komma upp till ytan på ett nytt sätt. Om förutsättningarna finns och om viljan att förändra finns hos de inblandade. För just det här att saker kommer till ytan och blir synliga, även om det sker genom drama som inte är så kul, så får man ju en ny chans att se på situationerna och framförallt så ger det ju en chans att se sitt eget beteende på ett nytt sätt. Möjlighet att göra om och göra rätt. Så det här kan ju liksom leda till insikter som kan bli livsavgörande. Trots att situationen i sig är gräslig när man är i konflikt med sin egen familj, så får man syn på hur ens ego opererar vid stress. Och med den insikten så får vi en gåva i form av en chans att förändras. Så det här är punkt nummer 2. Att drama uppstår är alltid en möjlighet för helande. Hur klyschigt ens låter att kris och utveckling är samma sak, men det är ju verkligen så. Så att precis som att vi kommer aldrig att leva ett liv helt utan konflikter, så kommer vi alltid att ha också att varje konflikt kommer ju vara en risk att drama uppstår. Andra människor som inte har de här kunskaperna kommer ju alltid att vilja dra in oss i roller i sina dramer. Och när andra vill dra in oss, det är ju också en möjlighet att få syn på nya sidor hos sig själv. Så att även om det havererar och vi når rock bottom, det värsta händer, så beror det ju på hur vi tar hand om det och i vilken mån vi verkligen är öppna för förändring. i boken En kurs i mirakler så finns ett citat. Och det engelska citatet är så här. You do not know your advances from your retreats. Det betyder alltså att våra egon kan inte skilja på våra största framgångar och våra misslyckanden. Så om födelsedagsplaneringen havererar i drama så tror vi ju att det är ett misslyckande. Men det kanske är liksom ett av våra största advances. Alltså kanske blir en av våra största framgångar i livet. För att vi faktiskt får syn på vår egen skugga. Får syn på hur vårt sårade ego opererar. Och får möjlighet att förändra det för resten av livet. Tips nummer tre, eller förutsättning nummer tre för att leva fri från drama, det är ett safe space, ett tryggt rum. Ett tryggt rum eller en trygg plats, det är en förutsättning för att vi ska våga säga vad vi tycker. En förutsättning för att kunna sätta ord på en konflikt, att bli tagen på allvar, att kunna uttala det som känns obekvämt och bli lyssnad på. En plats att våga säga nej även om andra förväntar sig att vi ska säga ja. Så tillbaka till födelsedagskalaset. Alla inblandade behöver ha den relationen till varann. Att de känner sig trygga att säga vad de tycker och vara som de är. För i ett tryggt rum, där kan konflikter lösas omedelbart. Medan om ett rum eller en relation eller ett samarbete inte tryggt, då är det bäddat för drama. Och vad menar jag med att ett rum inte är tryggt? Ja, men till exempel att man är rädd att bli hånad och förlöjligad när man uttalar sin mening. Eller att det som sägs i förtroende sprids vidare. Det här födelsedagskalaset kan det vara så att någon av syskonen börjar himla med ögonen åt den andres förslag. Eller att mamma behöver börja ringa runt till sina väninnor och skvallra om sonen och dotterns privatliv, som de nyss har berättat om. Så att det behöver egentligen inte upplevas som direkt fientligt eller aggressivt för att skapa otrygghet. Och om ett rum är tryggt, det finns ingen objektiv sanning i det, utan det kan bara de närvarande avgöra. Och det här är en så otroligt viktig fråga att ställa sig i alla sammanhang. Och jag tror att vi omedvetet gör det också. Är det här rummet tryggt? Är jag i ett sammanhang där jag kan lita på människor? Lyssnar de här på vad jag säger? Tar de mig på allvar? Jag tror att vi hela tiden ställer oss den frågan och sen anpassar vi vårt beteende därefter. Men om vi blir medvetna om det här så kan vi ju liksom vara proaktiva. Vi har ett mycket bättre utgångsläge om vi verkligen kan skapa ett tryggt rum där det behöver vara, där det behöver finnas. Och tillbaka till familjen här då. Om rummet inte är tryggt, då är ju det i sig en fråga som man måste börja att sätta ord på i den här kalasplaneringen. Rent konkret, syskonen behöver säga till varandra att jag är inte okej med dina ögonrullningar. Och säga till mamma att jag förväntar mig att det som jag berättar om mitt privatliv, det är för dig och pappa. Det är inte för dig och dina väninner. Och det här kan ju vara ett område där man nog kanske inte känner att man når fram. Och är det så att man inte liksom kan skapa en trygg relation, ett tryggt rum med sin närmaste familj, så är det en ganska typisk situation där man faktiskt kan behöva ta hjälp av en tredje part. Det är för sådana här lägen som familjerådgivning finns, till exempel. För en tredje part kan vara ett sätt att man tar hjälp att återskapa sin egen tillit till andra människor. När man i det här sammanhanget känner att min relation med min ursprungsfamilj, den är inte ett tryggt rum. Då är det kanske läge att ta hjälp av en kurator, terapeut eller coach. För den tillit som vi saknar i vår ursprungsfamilj, den blir ju någonting som vi tar med oss i alla relationer och sen projicerar vidare. Så att det blir konsekvenser att vi inte litar på människor som faktiskt är värda att lita på. För vi tror att alla är som min ursprungsfamilj. Och den som förlorar mest på det, för det här är ju inte sant. Den som förlorar mest på det är ju vi själva. Så som sagt, den tredje förutsättningen för ett liv utan drama, det är att skapa så många trygga sammanhang som möjligt där vi vistas och verkar. Och det här är såklart inte bara inom familjen, utan det är i alla sammanhang vi är. Jobbet, vänner, fritiden, allt. Den fjärde punkten har vi lite grann varit inne på när vi pratar om trygga rum, för det handlar om att sätta gränser. Ska vi kunna sätta gränser så måste vi ju känna oss själva så väl att vi vet vart våra egna gränser går. Vi behöver ju vara så trygga med oss själva att vi kan säga ja och mena ja. Och säga nej och mena nej. Och ha modet att uttala det. Och det här har naturligtvis att göra med tillit och att det trygga rummet finns. För det här trygga sammanhanget, det skapas ju av de människor som vi vistas tillsammans med. Det vill säga även vi skapar ju ett tryggt rum eller otryggt. Det är som man säger på jobbet, vi är varandras arbetsmiljö. Alltså om jag inte har stått ut med brorsans himlande med ögonen eller stått ut med mammas skvallrande med väninner, så behöver jag göra det här obekväma skuggarbetet också. Innan jag adresserar det behöver jag se mig själv i spegeln. Blir jag triggad av brorsans himlande och fnysande? Är det något sätt där jag kanske gör på samma sätt? Det här är ju skuggaspekten. Om jag tycker att min mamma kränker min identitet när hon ringer runt till sina väninnor och delar information om mig och brorsan, då behöver jag ju fråga mig, finns det något sätt där jag kränker min egen identitet? Det behöver ju inte vara att jag ringer runt och berättar information till väninnor. Utan det kan vara så att jag faktiskt, när jag är ärlig med mig själv, jag kränker min egen integritet. Just för att jag säger ja när jag egentligen menar nej. Eller säger nej när jag egentligen menar ja. Det är också ett sätt. Om jag tycker att mamma kränker min integritet, vart kränker jag min integritet? Var gör jag likadant fast mot mig själv? När brorsan fnyser och himlar med ögonen, det kan ju trigga en känsla i mig att han inte respekterar mina åsikter. Och då handlar ju det här kanske egentligen om att jag själv inte respekterar mina åsikter. Utan att jag har levt som att det är viktigare att få andras godkännande än att stå upp för det som är sant för mig. Och får jag syn på det här som retar mig hos morsan och brorsan, att det handlar om egentligen om att jag själv har svårt att sätta gränser. Det här är just kärnan i skuggarbete. När jag får syn på vad det handlar om hos mig själv, så blir det så otroligt lättare att sätta gränser mot andra. Och det här är ju formeln för skuggarbete. När någon annan gör något och det triggar oss, så ställer vi oss själva frågan, på vilket sätt gör jag samma sak? Kanske mot andra, men främst mot mig själv. För att känna oss själva så att vi känner oss trygga med oss själva, säger vad vi menar vad vi säger, stå upp för vad som är viktigt för oss, att vi kan kompromissa om det som inte är lika viktigt, men är kompromisslösa om våra kärnvärden, står upp för våra gränser. Det är ju vad som skapar ett tryggt rum för andra och oss själva. Så att sätta gränser och se skuggan när vi inte gör det, det är den fjärde punkten. En av de viktigaste förutsättningarna för att leva fri från drama. Den femte punkten, det är att se skillnaden mellan att vila och att avsluta. Skillnaden mellan att en konflikt leder till drama, det kan vara att man faktiskt kan ta en paus från konflikten. Att man kan vila och sen komma tillbaka och vara öppen för andra lösningar. När det blir ett drama så handlar det om att vi egentligen är för trötta. Vi orkar inte mer och ser bara den enda lösningen att hoppa av. Så det här handlar om mod och medvetenhet. Att inte smida medan järnet är varmt. Om det kommer upp gamla oförrätter i födelsedagsplaneringen så behövs de tas om hand. Och då kommer det att bli en längre process än vad vi planerat. Alla gick in för att träffas den här förmiddagen att planera lokalen och menyn för festen. Men det slutar med att syskonen får bevittna gammalt groll mellan mamma och pappa. Och det här kan ju trigga så att någon av syskonen säger att det här är bara för mycket. Ni andra är helt galna. Jag hoppar av. Jag vill inte vara med längre. Och det kan ju vara fullt förståeligt. En överlevnadsstrategi som var det enda som funkade för syskonet medan man bodde hemma. Men det funkar inte idag. Idag kan vi säga, vi tar en paus. Mamma, pappa, ni får reda ut det här. Vi hörs imorgon. Det kan göra skillnaden mellan konflikt och drama. Den sjätte punkten. Det är att vi måste öva och lära oss att prata utifrån oss själva. Till exempel, mamma och pappa ryker ihop om någonting helt annat. Ett av syskonen blir besviken. Och vi säger att det är jag. Och när jag uttrycker det så behöver jag säga så här att jag blev så ledsen när det här hände. Istället för att säga, ni mamma och pappa gjorde mig så ledsen när ni betedde er så illa. För det senare, vi säger egentligen samma sak, men det senare är liksom upplagt för attack och försvar. Så att det här kommer att leda till en verbal pingismatch istället för ett liksom sakligt, inkännande, inlyssnande möte. Och det som är det fina med att faktiskt prata utifrån sig själv och strategiskt också, det är att ingen annan kan ta din upplevelse ifrån dig. Om jag uttrycker vad jag känner, vad som än hände, jag blev ledsen. Så var det. När vi uttrycker vad vi säger, vad vi känner och vad vi tänker och gör det från en plats där vi talar vår sanning, så är det som att vi blir osårbara. Vi blir orubbliga. Så att det här är faktiskt en förutsättning för att vara öppen att lösa upp eventuella missförstånd. För om vi talar utifrån vår egen upplevelse, så kan det ju naturligtvis vara så att den andra försöker släta över. Om jag säger att jag blev ledsen, så säger den andra, nej men jag skojar bara, det var bara på skämt. Naturligtvis kan det bli så. Men det kan också vara tillfälle att verkligen mötas. Att den andra säger, men oj, var det så du upplevde det? Jag upplevde det så här. Och sen har personen en helt annan bild. Och det som vi uppfattar som att vi blev kränkta och irriterade och överkörda, det var egentligen någonting helt annat än det vi tolkade in. Och då löser ju hela problemet upp sig. Där har vi löst konflikten. Det är förutsättningen för ett uppriktigt och ärligt samtal. Men det här kräver ju att vi blottar oss och visar oss sårbara. För många tycker ju att det är otroligt utlämnande bara att säga att jag blev ledsen igår. Det är klart att det är lättare att gå till attack och säga till en andra vad du gjorde fel. Men det är ju vägen till drama, inte lösningen på en konflikt. Så att i alla sammanhang prata utifrån oss själva är den sjätte punkten. Den sjunde är att våga vara den som benämner elefanten i rummet. När vi har gjort de tidigare stegen, alltså vi känner oss själva, vi känner våra gränser, vi har pausat och vilat och kommit tillbaka och känner att nej, fasiken, det här var inte okej, jag kan inte bara svälja det här. Och vi har övat oss utifrån att prata utifrån oss själva. Då kan vi i det här sammanhanget till exempel gå till våran pappa och säga så här att jag vet att det händer att du blir nervös och då börjar du dra dina skämt. Det är helt okej med mig att du blir nervös, att du försöker skoja bort det. Men jag är faktiskt inte okej med att du sitter och drar de här vitsarna inför mig och brorsan längre. Du gör det roligt på min bekostnad, dina skämt är outdated, det var säkert kul när du växte upp, men man uttrycker sig inte på det här viset längre. Om du frågar mig. Och det här kan vara ett exempel att det som verkligen inte är okej måste uttryckas. Och återigen, så här upplever jag det. Pappa kommer absolut inte att hålla med. Inte i första läget. Men det här är ändå förutsättningarna som krävs för att det ska bli ett samtal utifrån sakfrågan. Istället för ett drama där någon går i försvar eller checka ut. Och naturligtvis finns det inga garantier för att inte den andra går igång, triggas, skapar drama. Så att det kräver ju såklart mod. Det kräver ju vilja hos den andra att också vilja förändra. Så det kan vi ju inte styra över. Det kanske inte finns. Men det får ju inte stå i vägen för våran önskan att vara sanna med oss själva. Vi behöver ju säga, uttrycka det som vi upplever som konflikter och fel. Och vi behöver ju bevara vår integritet. Säga ifrån när någon gör sig rolig på min bekostnad och jag är inte okej med det. Så det är det sjunde, att våga nämna elefanten i rummet när elefanten finns. Nummer 8 är medkänsla. Jag har nu pratat om det här att visa sig sårbar, att våga öppna upp, lösa upp missförstånd och prata utifrån sig själv utan att gå i försvar. Vi behöver verkligen vara vaksamma på våra tankar och känslor så att vi inte lurar oss själva att tro att vi ska lösa någon gammal konflikt när vi egentligen går in med en dold agenda att det just nu, vi just nu är så triggade att det känns bra att trycka till någon. Eller kanske till och med hämnas. Att vi är ledsna, vi vill aldrig mer se brorsan himla med ögonen sådär och så säger vi någonting som nästan är att dra ner brallorna på honom. Bara för att det känns så himla bra just då att få ge igen för 20 års ögonrollningar och fnysningar. Det känns bra just nu. Det är egots kortsiktiga försvar. Men medkänslan är borta. För vi har ju gått ifrån vår egen vilja att förändras när vi agerar ut på det sättet. Det är egot i förarsätet igen som svarar med hämnd. Om det här ändå händer, att vi går i försvar och trycker till någon, säger något elakt, går över gränsen, så kan vi ju ändå välja att ta ansvar för det efteråt. Hantera det med medkänsla. Alltså medkänsla med oss själva. Vi är mänskliga. Vi går också över gränser. Vi kan bli överväldigade, vi kan överreagera. Men vi kan också backa och ta ansvar och såklart uppriktigt be om ursäkt. Så medkänsla med oss själva och andra. För draman styrs ju av egon, inte av medkänsla. Så bara det att medkänslan finns, det skapar en plats där ego och drama inte kan vara. Nummer 9 på den här ingredienslistan, det är we show up. Det finns ingen bra översättning på det här. Jag dyker upp. Jag kommer. I'll be there. Jag gör det jag säger att jag ska göra. Det är det handlar om. Jag står för det jag har sagt. Jag hör av mig om jag vet att jag får förhinder. Jag använder inte ursäkter och bortförklaringar för att slippa obekväma möten, konfrontationer. Att vara den som alltid dyker upp när vi har en överenskommelse eller hör av mig om jag inte kan, det tror jag är det mest framgångsrika sättet att verkligen skapa tillit. Det skapar tillit till mig själv, för jag vet att jag är en sån som show up. Jag vet att jag också är en sån som ibland vill hitta på ursäkter och dra mig undan. Men numera kan jag skilja på när jag behöver dra mig undan för att jag faktiskt är i behov av vila. Och skillnaden när jag vill dra mig undan bara för att undvika det som är obekvämt. Så när jag behöver säga nej för att jag behöver vila eller seriöst prioritera någonting annat, då säger jag det. Men när jag vill dra mig undan för att jag vill undvika någonting obehagligt, så försöker jag hitta modet och medkänslan att ändå dyka upp. If we show up, det gör ju att vi kan lita på oss själva och det gör att, jag hoppas att det gör att andra kan lita på mig också. I grunden handlar det ju här om vanligt hyfs och sunt förnuft och respekt för andra människors tid. Du säger jag kommer i tid till möten, jag hör av mig om jag blir sen, jag har möjlighet för andra att prioritera om vi behöver ställa in. Så det är ju artighet och medmänsklighet, men framförallt att visa sig själv och andra att vi är att lita på. För människor som har och ger tillit, de skapar inga draman. Nummer 10 är att börja tillämpa någonting som, det här är också ett engelskt ord, debriefing. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta det. Det finns säkert, men det är ju det här, om du tänker att räddningstjänsten har varit ute på en trafikolycka, så får personalen göra en debriefing efteråt eftersom de har varit med om ett trauma. Den här familjen som ska ordna födelsedagskalas kanske behöver en debrief efteråt. Det vill säga, när det har varit konflikter som har lett till draman och blivit obekvämt, så kan man mötas på neutral mark efteråt. Det kan behövas en tredje part som liksom moderator som fördelar ordet. En coach, terapeut som håller space för den här processen så att de inblandade kan tala ut. Och både kunna säga vad var bra i det här, vad var mindre bra, vad ska vi aldrig mer göra om, vad behöver vi lära oss av. Det här är ju nu tog jag räddningstjänsten som exempel, men i princip inom alla företag tror jag att den här utvecklingsprocessen finns på något sätt. Att man har någon form av återkoppling för att lära sig inte göra om samma misstag. Och det kan ju tillämpas i alla sammanhang, och det är faktiskt ett professionellt projekt att ordna en stor fest. Så att vi ska inte vara rädda att ta hjälp och ta in en neutral person. Det kan vara någon som alla känner till men inte känner privat, men alla känns att man kan lita på personen. Det är ingen som tar part för någon annan. Så nummer 10. Tänk på debrief som en möjlighet när det behövs för att ventilera, gå vidare och lära. Punkt nummer 11 är att reflektera. Att ge sig själv tid att reflektera, eller tillsammans med en coach eller en grupp eller en vän. Våga ha obekväma samtal och sätta ord på det som händer i oss när vi blir triggade eller ledsna. När vi reflekterar ska vi såklart fira framgångar och se de goda sidorna också. Men det viktigaste är att just att lära känna oss själva, alla sidor av oss själva, och få andra människors återkoppling på det. Så att det kräver att vi avsätter tid för det och att vi omger oss med kloka människor som vi litar på, som kan ge oss feedback. Och förutom samtal så är ju ytterligare ett sätt att reflektera att fortsätta utbilda sig. För vi blir aldrig färdiglärda, och som jag nämnde, att ha ett öppet sinne, det handlar ju mångt och mycket om att lära oss av med allt vi trodde att vi kunde och trodde att vi visste, och inse att allt förändras. Så reflektion är ju ett sätt att våga se världen som den är nu. Sluta projicera det förflutna. Släppa gamla mönster. Släppa gamla oförrätter. Se vår egen del i det som sker innan drama ens behöver uppstå. Nummer 12, det är att våga testa olika former för beslutsfattande. Nya former av beslutsfattande. För i den här familjen av 4 personer så det outtalade mönstret, det var att i slutändan så är det mamma som bestämmer. Det behöver kanske inte vara så längre. Vi är i våran tid och kultur, vi tror att det bara finns kanske två sätt att besluta. Och det ena är det hierarkiska. I familjen är det mamma som bestämmer, som har sista ordet. På jobbet är det styrelsen och vd:n eller chefen. Och i politiken så är det omröstning och det majoritetsbeslut som gäller. Och jag tror att alla håller med mig om det här, att toppstyrda beslut och beslut som fattas av en majoritet, de blir inte automatiskt rätt beslut. Vi har alla upplevt att så inte är fallet. Och just det här, när man är en liten grupp där alla känner varandra, så det är en utmärkt plats för att våga prova andra former av beslutsfattande. Och det här är någonting som jag kallar för konsent och konsensus. Eller jag som kallar det, det är liksom allmänt vedertagna sätt att ta beslut. Och det är alltså, konsent kan man väl översätta med samtycke. Och konsensus, det är att man är överens, alla godkänner. Så konsensus, det är att alla ska vara helt okej 100% med ett beslut som fattas. Om man står mellan jordgubbsglass och chokladglass till efterrätt, så istället för att 3/4 rösta ner den fjärde, så har man ett samtal med varandra tills alla 4 kan känna att de tar ett gemensamt beslut och står för det och är okej med det. Och då är det ett konsensusbeslut. Vad det här kräver, för det första är det tid. En omröstning går fort. Ett konsensusbeslut kräver dialog. Det kräver att vi har integritet, kan säga vad vi tycker och tänker. Och framförallt så kräver det att vi har det där öppna sinnet att lyssna på de andra och viljan att förändras. Så att om omröstningen 3/4 röstade på jordgubbsglass, om man gör om det här och vill få det till ett konsensusbeslut, så behöver ju ny kunskap komma fram. Det kanske är så här att familjen har ingen aning om vilken som egentligen är lilla systers egen favoritglass. Alla röstade från sitt eget huvud. De flesta ville ha jordgubb, men en ville käka choklad. Men kommer det fram att lilla systers favorit är ju choklad, då måste man ju gå en runda ett varv till och bolla tänkbara möjligheter. Med ny information så kan man ju ta ett nytt beslut. Det kanske är chokladglass som är det bästa eftersom det är hennes födelsedagsfest. Så det kräver verkligen den här öppenheten att lyssna och lära och ta in nytt. Konsent, det är väl en liten kompromiss till konsensus. Det handlar om att man kan säga att jag kanske inte är 100% nöjd. Det var inte det här som jag ville om jag hade fått bestämma, men jag är okej med det. Det känns okej, det är tryggt, vi provar det. Det är inte mitt förstahandsval, men jag är öppen för att prova och sen kan vi utvärdera det efteråt. Det är konsent. Och jag tror att generellt behöver vi vara öppna för andra former av beslutsfattande, för det finns. Att jobba med de här begreppen konsent och konsensus, det är ju att man sitter tillsammans och har rådslag där alla blir hörda genom hela processen. Och de här platserna där alla sitter liksom runt samma bord och blir hörda genom processen, de rummen behövs verkligen i världen idag. Så att vi kan ju ta dem in i de sammanhang som vi själva är med och skapa. Till exempel när man planerar en fest med familj och vänner. Sen när det börjar komma mer och mer föreningar och cirklar där man faktiskt jobbar utifrån alternativa organisationer. Och det här som jag beskrev med konsent, det kommer från en metod som kallas sociokrati. Om du söker på ordet sociokrati så finns det information på nätet, filmer på YouTube. Det här är ju naturligtvis ett sätt som människor har jobbat på i alla tider genom att sitta runt elden och diskutera sig fram till gemensamma lösningar. Sociokrati har väl blivit liksom det västerländska sättet att systematisera det. Sen finns det också en sida på nätet som heter thecircleway.net, thecircleway.net, som är ett sätt att organisera cirklar och möten med syfte att skapa ett tryggt rum. Att alla ska bli hörda. Så våra sätt generellt att fatta beslut är på väg att förändras. Och det här är ju naturligtvis ett sätt att skapa bättre beslut, bättre grundade beslut när alla blir hörda. Men det är faktiskt också ett otroligt fint sätt att undvika drama. För istället för att få ett så snabbt beslut som möjligt för att kunna gå vidare, så får man ju alla med sig. Det är ju vad som framförallt kan komma ut av det här, det är ju att man känner att okej, jag fick inte just min vilja igenom i sakfrågan, men min röst blev hörd och jag kan känna konsent. Vi testar, vi kan fortsätta samarbeta. Medan det som händer när man kör en omröstning, att det är ju att den som blir bortröstad känner sig överkörd och man tappar ju glädjen i samarbetet. Så om konflikten inte ens uppstår för att man tar sig tid att besluta på det här sättet, så blir det ju inget drama heller. Och så den sista, den 13:e punkten. Ärlighet. Om viljan att förändra är alfa, så är ärlighet omega. Det vill säga allt utgår från en öppenhet att förändra och det slutar med att vi är ärliga. Och att vara ärlig, det är också att säga att när vi inte vet eller säga när vi inte kan svara. Att kunna säga att jag är inte i läge att ta beslut om det nu. För vi har så mycket omedvetna förväntningar om att saker ska gå så fort. Det är så lätt att hamna i stress och tippa över i ena än det andra. Antingen är vi oärliga mot oss själva, alltså vi kör över oss själva. Vi säger ja för att vi tror att det var vad andra förväntar sig. Det är ju alltid lättare att säga ja, eller hur? Och vi är faktiskt oärliga mot andra när vi säger ja fast vi inte menar det. Eller hur? För så mycket om det vi har pratat om nu, alltså tillit, att våga vara sårbar, kunna vara ett tryggt rum för andra. Det bygger ju på att vi behöver kunna lita på att människor omkring oss också är ärliga. Att deras ja också är ett menat ja. Eller att de säger nej och är ärliga med det. Så för mig så är det otroligt mycket viktigare att andra människor omkring oss säger sin sanning än att de säger vad de tror ska göra mig glad. Visst är det så. Och det här med ärlighet, det är precis som med medkänslan. Att där ärlighet finns så kan inte ego och drama finnas. Drama faller ju platt i marken när människor är uppriktiga och ärliga. Så ärlighet är en sista och en viktig förutsättning för konflikter att kanske aldrig uppstå eller enkelt kunna lösas. Och ärlighet är också en plats där drama inte kan finnas och verka. Jag hoppas verkligen att de här tipsen har varit till hjälp för dig. De kanske är till hjälp i planeringen av årets fester. Förhoppningsvis är de till hjälp i relationerna i din familj. Och framförallt så hoppas jag att de är till hjälp i ditt liv. Tusen tack för att du har lyssnat.